varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Och jag tycker om att dela med mig av min kunskap och erfarenhet så att just du kan inspireras. Men jag inspireras själv av många andra människor. Och här har jag tagit chansen att bjuda in människor som ger mig inspiration. Och som jag vill lära känna lite bättre utifrån deras kunskap och erfarenheter. Det är människor som jag tror kan berika dig också. Det kan handla om ämnen som kommunikation och tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Ja, helt enkelt det som jag tror inspirerar fler än mig själv. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du jättegärna kommentera och dela och sprida så fler får chansen att ta del av det. Nu är Anna Pella tillbaka som gäst igen. Anna, hon har tidigare varit med och pratat om sin familjesituation och om livet med Agnes. I det här avsnittet så samtalar vi om Funkisfamiljen, en bokserie som Anna har skrivit med 5 helt fantastiska böcker. Anna berättar historien bakom böckerna och vi samtalar om syskonrollen, om utsattheten när du inte har talat språk och hur svårt det kan vara att prata om framtiden. Avsnittet har en magisk inledning som du inte vill missa där Anna läser direkt ur inledningen på Operation Framtiden. Känn dig så varmt välkommen att inspireras.
Kapitel 1. Kaos i Funkisfamiljen. Har du sålt smöret och tappat degen? Pappa böjde sig fram och kramade om mamma som satt lutad över bordet med ansiktet i händerna. Hon suckade och tittade upp från datorn. Åh, där är ni ju. Har ni haft roligt? Hon försökte se glad ut. Ja, du skulle varit med, ropade Tintin och hällde ut snö ur sin ena stövel. Vi hade byggt snöfigurer hela dagen, Mio, Tintin och jag. Pappa hade hjälpt Mio med sin snögubbe och såklart hade den fått en rullstol, precis som Mio. Men mamma hade bara suttit vid köksbordet och stirrat på datorn hela dagen, trots att det egentligen var en sån där glittrande vinterdag som hon älskar. Hon log med trötta ögon medan vi borstade av oss i hallen. Vi hade visst snö överallt, in i vantarna och stövlarna och mössorna. Mios rullstol var också helt snöig. Tintin skrapade ihop en hög på hallmattan och kramade en snöboll. Den skulle mamma få. Åh, tack Tintin, log mamma. Jag önskar att jag varit med, men jag var tvungen att fixa lite grejer till Mio. Maila och sånt, ni vet. Mios sprutor har tagit slut, vi behöver recept på mediciner, boka intervjuer med nya assistenter och rullstolen. Har fått punka! Järnspikar också, ropade pappa och klämde på däcket. Det var helt platt. Mio började skratta som vanligt när det blir kaos. Då brukar vi andra börja skratta också, fast inte den här dagen. Fattas nu bara att bilen går sönder också, eller något ännu värre, sa jag. Det värsta har redan hänt, hulkade Tintin. Vad menar du, sa mamma. Ja, men du hörde väl vad pappa sa. Inget smör och ingen deg. Vad ska jag nu ha på min smörgås? Smör är ju det bästa jag vet. Och om det inte finns någon deg kan vi inte baka bullar. Bullar är ju också det bästa jag vet. Tintin snyftade allt högre. Vet du Tintin, att sälja smöret och tappa degen är bara ett uttryck. Pappa menade egentligen att han tyckte att jag såg lite trött och hängig ut. Tintin torkade tårarna och tog ett steg närmare mamma. Näsorna nuddade varandra. Är du trött och hängig? Ja, det är jag faktiskt. Ibland är det för många saker samtidigt som behöver fixas. Jag vill inte klaga, men jag blir så trött på att det aldrig blir färdigt. Tintin och jag tittade på varandra och blinkade. Vi visste båda vad mamma behövde nu. Stolen höll på att välta när vi kastade oss upp i hennes knä och gav henne världens längsta bamsekram.
Tack Anna. Och välkommen hit. Vilken fin text som inledning. Jag hann pendla mellan olika känslor upp och ner här. Och avslutades ju väldigt gott här. Med en kram också. Mm. Välkommen hit som sagt. Och det här är då inledningen på din senaste bok. Vad heter den?
Den heter Operation Framtiden. Och det är femte delen i serien om funkisfamiljen.
Mm. Mm. Och välkommen tillbaka hit ska jag säga också. Du har varit här tidigare och berättat om den situation som du befinner dig i och lever i. Men lite kort kan du säga någonting om vem är Anna?
Ja, jag är funkismamma helt enkelt. Jag har tre döttrar och min äldsta dotter Agnes har en svår flerfunktionsnedsättning. Och i övrigt är vi en ganska vanlig familj skulle jag säga, men med funkis före, så att vi är en funkisfamilj. Med husdjur och en pappa som är väldigt aktiv också i bilden. Så att, och sen jobbar jag ju med att skriva, dels böcker, men också så skriver jag för skrivit för en tidning som heter Föräldrakraft och också Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Mm. Och de har ju också varit här i min podd tidigare. Mm. Ja, härligt. Du gör många olika saker. Mm. Idag så tänkte jag att vi skulle prata just om den här bokserien Funkisfamiljen. Fantastiska böcker och så. Men vad handlar de om?
Ja, de handlar ju egentligen om delar ur vårt liv, delar ur historier jag har fått höra när jag har träffat familjer under alla mina år som journalist.
Mm.
Men också en smula fantasi. Och eftersom det är barnböcker så slutar de ju också lyckligt.
Såklart.
När Agnes då, min äldsta, hennes systrar var små, så letade jag med ljus och lykta efter barnböcker som vi kunde läsa. Som skulle kunna berätta någonting eller finnas någon igenkänning från vårt liv då.
Mm.
Men det var väldigt svårt att hitta.
Mm.
Så då var jag tvungen att... Jag hade inget val.
Nej, och jag måste ju visa, det är ju så. Och så ska vi se, men ska vi se dem tillsammans här också. Precis. Ihop med den färgen där. Här har vi alla böckerna då. Mm. Jag tänker, men den här första som är om operation slutstirrat. Vad handlar den om, Anna?
Jo, den handlar om vad man ska göra när människor stirrar.
Mm.
Eller säger ibland lite klumpiga saker.
Mm.
Eller kanske titta bort för att de inte ens vågar fråga eller vågar komma fram.
Just det.
Det utspelar sig också för att jag, eller när mina barn var yngre och sådär, så märkte jag ofta att när vi gick i centrum där vi bor eller i olika sammanhang, så var det ju väldigt många som stirrade på Agnes. Och att hennes systrar då hoppade upp på rullstolen som en sköld, omedvetet, när de var riktigt små alltså. Och jag hörde om andra familjer som hade utarbetat strategier för att syskonen också undrade, vad ska vi göra när någon frågar eller säger någonting och sådär. Och jag tyckte också att det var väldigt jobbigt med att det var så svårt att tackla det här. Mm. Och samtidigt så förstår jag att man blir nyfiken när man ser vår familj, när man ser Agnes och sådär. Så att, men boken så vill jag väl uppmana att man vågar komma fram och att man vågar ställa frågor snarare än att man vänder sig bort eller stirrar i smyg och sådär.
Mm.
Men i alla böckerna så är det ju barnen som uppmärksammar det här problemet och som också tar hjälp för att hitta en lösning. Ja.
Jag tycker det, jag kunde inte sluta läsa den här. Man blir så underbart när de hamnar i att de skapar då en skylt också. Ja. Fråga här. Alltså, det är så härligt. Och så när de uppfattar, oj, det blev ju jättemånga frågor då. Ja, fint. Sen har du fortsatt med Rädda sommarlovet.
Yes. Mm. Och den beskriver ju också situationer som vi har varit i, som präglas av den här ovissheten att vi planerar saker, roliga saker, särskilt när det är sommarlov. Mm. Men Mio då, i boken, som har funktionsnedsättningen, hamnar ofta på sjukhus. Mm. Och då blir alla planer inställda. Mm. Även för syskonens del. Mm. Så i den boken så tar ju då Vide, som är mellan syskonet, och berättarrösten tag i det här, eller tar hjälp då för att rädda det här sommarlovet. Så att det ändå ska bli bra. Mm.
Mm. Och sen har vi Dödsviktigt. Mm.
Mm. Ja, det var den kanske, ja, alla böckerna har ju känts väldigt viktiga att skriva i stunden, men det här var en bok som jag själv kände att jag behövde, för att vissa saker som har kommit med att vi har våran Agnes som är så skör, har gjort att jag har haft svårt att prata med hennes systrar om att det faktiskt skulle kunna vara så att nästa gång hon blir sjuk och hamnar på sjukhus så kanske hon inte kommer hem igen. Mm. Och där har ju vi som föräldrar varit medvetna om från början och pratat jättemycket om tillsammans, för att det har varit enda sättet för oss att stå ut med det här. Det har varit att prata om det. Mm. Men det har varit så svårt att veta hur tidigt kan man prata med barn, med syskon. Mm. Och hur ska man säga och vilka ord ska man använda och vilka ska man inte använda. Mm. Och jag har ju varit liksom lite nörd och läst mycket om vad andra tycker och tänker om det och så. Men jag saknade fortfarande mina ord att liksom ta upp det här. Mm. Så då fick det också bli liksom i bokform, för då tänker jag att de frågor barn har kring döende och död och sorg och så, om vi kan sitta tillsammans och läsa om det, fast om några andra, för det är ju inte funkis, i funkisfamiljen det händer, utan det händer ju en familj som de känner i boken. Mm. Och det har ju hänt oss också. Men då får man liksom prata om det och relatera till det, att det kan också hända oss.
Det är sin egen situation också. Ja, precis. Ja, fint.
Varmt välkomna till oss på tfosensory.se. Vi inreder multisensoriska sinnesrum för vård, skola, omsorg, men även för privatpersoner hemma. I Varberg har vi ett showroom och där har ni möjligheten att komma och besöka oss för att få se produkterna och känna och klämma på dem i verkligheten. Går ni i tankar att skapa sinnesrum, eller ni redan har ett sinnesrum och vill ha lite guidning och hjälp, då går ni in på www.tfosensory.se. Där hittar ni alla våra kontaktuppgifter och vi hjälper er och råder er kostnadsfritt. Vi hoppas att vi ses i verkligheten eller på Instagram, Facebook eller kanske in på vår YouTube-kanal där ni finner massvis med inspiration kring sinnesrum. Vi ses!
Och sen Vän i nöd.
Precis. Mm. Och den, jag trodde nog att det bara skulle bli tre faktiskt.
Ja, okej.
Så det här, för då kände jag att nu har jag fått säga det jag trodde att jag ville berätta. Men så fick jag en idé från Elisabeth Ljungström, som jobbade många år på Bräcke diakoni. Mm. Och som hade jobbat väldigt mycket för att också lyfta utsattheten hos barn med funktionsnedsättning. Mm. Barn som inte har talat språk.
Yes.
Berätta vad de är med om. När hon hade liksom berättat för mig att hon kämpade för att liksom lyfta det här mer och mer, och kom med idén, så kände jag att ja, men det här bara måste jag ju göra. Då fick jag ju ta hjälp, så jag fick ju försöka få tag på föräldrar och även vuxna personer med funktionsnedsättning som har varit utsatta. Och föräldrar som har varit så dödströtta så att de har utsatt sina barn för liksom, försummelse i olika sammanhang. Mm. Så det var oerhört tufft. Och ju mer jag skrev, alltså jag glömde säga vad den handlar om, men den handlar ju om att en kompis kommer med en blå tira till särskolan.
Precis.
Ja, och där upprinnelsen när man väl lyckas kommunicera med pekprat.
Ja.
Så berättar Alex, som personen heter, att det är mamma och pappa som inte har, eller Alex har ramlat och mamma och pappa har inte fixat med rullstolen på rätt sätt.
Nej.
För de är så dödströtta och Alex har ingen assistans. Så mamma och pappa är slut helt enkelt. Ja, och att få träffa dem som själva ville berätta om det här, det var otroligt starkt att få göra det. Och det väckte också minnen från när min Agnes var liten och vi under perioder inte hade assistans.
Nej.
På grund av att de var sjuka eller det var mellan att de sa upp sig och sådär. Vi hade inte personal och vi var vakna flera dygn i sträck. Mm. Även om vi turades om så vet jag att jag är inte en person som mår bra av att vara vaken på natten. Jag blir inte bra.
Nej.
Och Agnes hade jättesvårt att somna och vi bar och bar och bar och när vi la ner henne. Vid något tillfälle när jag lade ner henne så råkade jag stötta till någonting som föll i golvet. Och då vaknade hon.
Ah.
Och jag visste att nu kommer hon vaken i 4 timmar till. Jag trodde att jag skulle få gå och lägga mig nu eller lägga mig bredvid.
Mm.
Man sov ju inte så djupt ändå, men att jag skulle få lägga mig ner. Och jag blev så frustrerad och liksom trodde jag kunde ha gjort något liksom riktigt dumt.
Mm.
Men jag liksom skakade och sa någonting liksom alldeles för högt. Sådär som inte kände. Alltså det hade ju. Så att jag fick kontakt med de minnena hos mig själv också.
Mm.
Och då kändes det så här ännu mer liksom angeläget. Mm.
Precis. Och det känner man också att den här helst. Känns väldigt genuin. Alltså ur äkta känslor. Och det berör ju läsaren också väldigt mycket känner jag.
Och ja, nej men också sådär. Och den skickade vi också faktiskt ut då med hjälp av medel som jag fick från Folke Bernadotte-stiftelsen.
Ja, men just det.
Till alla socialtjänstkontor med en uppmaning till socialsekreterare att lära sig mer om AKK.
Så var det.
För att kunna prata med barn med funktionsnedsättning som inte har tal.
Ja, precis.
Det var fantastiskt.
Och AKK ska vi säga då står för alternativ eller komplement till kommunikationen då. Och oftast är det ju alternativ eller komplement till talat språk faktiskt. Och nu så är den senaste boken då Operation Framtiden. Vad betyder den här för dig, Anna?
Ja, den här är ju någon slags kanske final. Vi får se.
Det får vi se.
Men alla böckerna, förutom att det är liksom inspiration och själv från det vi har upplevt och från det som syskonen har liksom, upplevt och pratat om hemma, så är det också inspiration såklart utifrån. Och det finns ju ett projekt som heter Opratat, som för några år sedan, där det var flera grupper med barn med och utan funktionsnedsättning, syskon som tillsammans forskade fram vilka ämnen som är svåra att prata om i funkisfamiljer. Och så det finns liksom mer här och en sån fråga var framtiden.
Att det upplevs jobbigt att beröra det ämnet.
Ja, och att man liksom tidigt kanske, det finns också det här vuxensyskonprojektet där vuxna syskon berättar att de har anpassat sina liv tidigt.
Precis.
De har valt att inte flytta från sin stad för att de vill finnas till hands när mamma och pappa blir äldre. De har anpassat sig på andra sätt i liksom i sitt liv. De har inte berättat för sina föräldrar kanske att De har inte liksom, familjen har inte pratat ihop sig liksom. Mm. Så föräldrarna kanske har förväntningar på att syskonen ska ta över det som är runt systern eller bron.
Ja, precis.
Eller så har de inte det. Men det är också ett väldigt i många familjer svårt samtalsämne.
Mm.
Och i vår familj har det varit lite speciellt då, eftersom vi faktiskt inte har trott att vår Agnes ska bli vuxen.
Nej.
Så vi har inte tänkt på framtiden i den bemärkelsen att hon ska ha ett vuxenliv.
Nej. Och nu är ju Agnes 18 år.
Ja, och nu är vi där.
Ah.
Ja. Mm. Och hela förra året var en process när hon fyllde 18 och vi skulle planera för det här, samtidigt som vi också inte vet hur morgondagen ser ut. Och vi har ju som sagt då inte pratat om, men det, samtidigt så fick jag också jobba med ett projekt på NKA förra året som handlar om att planera framtiden.
Just det.
Efter en idé från Kristina Renlund som är psykoterapeut och psykolog och som får många samtal från äldre generationens föräldrar och syskon som är i den här brytpunkten nu, att föräldrarna börjar bli så gamla.
Just det.
Och när jag också intervjuade då för den här skriften som NKA gjorde, så träffade jag ju äldre syskon, och de berättade några stycken bland annat att de i hemlighet hade planerat